Välkomna till BIM-podden. Vi har ett riktigt intressant avsnitt här framför oss. Jag går rakt på att presentera dagens gäst. Amanda Boneke heter hon. Amanda gick från att äta kött, slit och slänga och driva ett smyckdesignföretag till att göra en hel omvändning och bli hållbarhetscoach. Nu jobbar hon med att guida byggsektorn genom hållbarhetsdjungeln. Amanda Boneke, byggsektorns egna hållbar profil. Välkommen hit, Amanda.
Tack så jättemycket.
Hur mår du?
Jo, men jag mår bra.
Vad kul att ha dig här. Vi har ju suttit och haft lite så här mailkonversation genom tiderna ett tag nu. Och äntligen fick vi till det. Och tack för att du tog dig hit från Skåne. Du kom idag. Gick resan bra?
Ja, allting har gått jättebra. Det är väldigt smidigt att ta tåget, tycker jag.
Ja, du tog tåget. Mm. Ja, men det är bra. Riktigt hållbarhet.
Ja, det går inte. Kan inte köra bil eller flyga. Du vet, det går inte. Det går inte i linje med min hållbar profil.
Nej, men jag förstår. Men Amanda, kan inte du börja med att berätta lite om dig själv och din bakgrund, var du kommer ifrån, vad du har gjort, och så att våra lyssnare får lära känna dig lite.
Ja, men såklart. Jo, men mitt namn är Amanda, jag är född 93. Just nu så bor jag i Mölndal i Göteborg, men dialekten kommer ifrån Åhus, Kristianstad. Jag har pluggat direkt efter gymnasiet, en kandidat inom miljövetenskap, och sen så körde jag en master faktiskt i miljökommunikation och management.
Så det blev totalt 5 år?
Ja, exakt. Alltså, så jag har ju, det är ju egentligen som miljöingenjörskompetensen, fast man tar bort allt det som jag tycker är tråkigt med räkna och matte och liksom sådana saker. Så är det mer fokus på kommunikation, miljöpsykologi, typ beteendeförändringar och sådana ämnen.
Mm. Just det. Ja, men vad kul. Vad läste du? Du läste allt nere i Skåne, i Göteborg? Eller?
Nej, inte alls. Kandidaten var vid Linköpings universitet. Mm. Och sen så mastern i Uppsala. Uppsala. Så jag har flyttat runt lite grann.
Ja, men så pass. Och nu, det har ju blivit så här. Det pratas väldigt mycket om, alltså egentligen om hållbarhet. Vad betyder hållbarhet för dig? Hur definierar du hållbarhet?
Ja, men så nu har jag tänkt att jag ska definiera alltså min 5-åriga utbildning i 5 meningar då. Ska jag göra mitt bästa?
Ja, men gör det.
Hållbarhet handlar ju framförallt om hållbar utveckling. Alltså det är både social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och miljömässig hållbarhet.
Just det.
Och det handlar ju mer om att man inte får kompromissa med någon av dem, utan det ska både vara miljömässigt och ekonomiskt hållbarhet.
Mm, så man ska liksom ta hänsyn till all de aspekterna också, inte bara liksom bara fokusera på liksom ekonomisk hållbarhet.
Ja, exakt. Eller att det nu i dagarna känns det som att man fokuserar väldigt mycket på miljö och klimat, men man glömmer den sociala biten eller den ekonomiska biten.
Mm,
så det integreras. Mm. Och sen i Sverige så tycker jag också att man har ett, det är som ett okrönt hållbarhetstema per år. Så det finns liksom alltid en hållbarhetsfråga som trendar lite extra.
Mm.
Så i år har det varit väldigt mycket med flyget. Det är väldigt mycket flygskam. Det är liksom de kampanjerna som jag ser överallt. Det. Och nästa år så tror jag det kommer bli cirkulär ekonomi istället.
Mm-hmm. Vad innebär det?
Cirkulär ekonomi, det handlar om att du ska dela mera. Så istället för att vi har en linjär ekonomi så som vi har nu, så ska allting fungera som ett kretslopp. Det är väldigt inspirerat ifrån naturen. Att du ska kunna ge tillbaka flödet i naturen. För byggbranschen så betyder det återbruk till exempel av byggmaterial.
Intressant. Men hur blev du intresserad av hållbarhet?
Jag hade min tipping point, alltså det som verkligen, min kokpunkt kan man ju säga på svenska.
Mm.
Så fick hela kroppen bara bubbla, att bara nu måste jag agera, nu måste det hända någonting. Och det var Overshoot Day 2010.
All right. Okej, så egentligen det där du blev intresserad, och det var då du riktade in och din utbildning efter också?
Ja, alltså för jag hade aldrig hört talas om Overshoot Day innan. Alltså jag kan definiera det bara för lyssnarna, för jag som inte har hört det innan.
Och för mig också.
Ja, Overshoot Day är ju liksom, det är ett datum som sker varje år, som är dagen då vi har förbrukat alla jordens naturresurser. För det som egentligen skulle liksom hållit hela det året. Alltså jorden har bara en viss produktionsmängd av naturresurser varje år.
Just det.
Men vi förbrukar det. I år var det i den 29 juli.
Mm. Som vi har redan, alltså vi har förbrukat årets budget.
Ja, man kan jämföra det med en ekonomisk årsbudget. Du har planerat ut hur mycket pengar du ska spendera för hela året. Men de tar slut redan efter midsommar.
Men vad innebär det här då nu för oss? För jorden eller?
Det betyder att från och med den 29 juli så lånar vi naturresurser ifrån vår familj, våra vänner, framtida generationer och planeten. Så det kommer inte gå att fortsätta göra det hur länge som helst. Alltså overshoot det, för om man hade räknat bara Sverige så hade det skett den 3 april. Så vi är ju en av de lite sämre länderna här faktiskt.
Det hade inte jag faktiskt kunnat gissa.
Ja, men det är inte så många som vet om det, eller att man kan räkna alltså klimatutsläpp på det här sättet. Men det blev väldigt tydligt då, tyckte jag.
Mm.
Så det var ändå det som fick mig att vakna upp, eller vad man får mig att inse liksom hur viktigt det här är och att det är allvarligt.
Mm.
Så då valde jag ju liksom att... man fick ju tänka efter lite, bara okej, vi måste ju ändra på oss, men hur? Då behövde jag samla på mig mer kunskap om hur jag liksom, vad är miljö, hur kan jag påverka andra människor till att tycka det här är en jättebra grej. Och då blev det de här 2 utbildningarna.
Just det. Men varför tror du det är så att man inte, eller att människor i allmänhet inte tänker på det så mycket, alltså att det inte pratas så mycket om det?
Jag tror att det är lättare att inte ta ansvar än att ta ansvar i typ alla frågor som vi tycker är lite jobbiga eller som vi inte förstår. De vanligaste ursäkterna som jag stöter på är ju: Sverige är ett redan så bra land så jag behöver inte göra någonting för Sverige löser det.
Mm.
Eller det finns redan så många hållbara profiler som gör ett jättebra jobb, då behöver inte jag göra det. Eller ja, att jag gör ju redan, jag käkar ju redan vegetarisk mat, jag kör ingen bil. Bara nej, jag behöver inte göra mer. Då kan jag liksom, då blir det okej helt plötsligt att inte sluta, att inte förändra andra beteenden liksom, där man egentligen liksom kan bara fortsätta.
Jag förstår. Ja, men jättebra. Jag tänkte så här på byggbranschen. Vad finns det för utmaningar gällande hållbarhet inom byggbranschen?
Jag tror att den största utmaningen som vi har är att hållbarhetsarbetet inte bara ska stanna på kontoret hos den som är hållbarhetsansvarig eller miljöansvarig, utan att det är någonting som måste förankras och genomsyra så hela verksamheten ända ut på våra arbetsplatser. Det ska inte vara någon skillnad liksom mellan ledningsgruppen och rivaren, utan alla ska liksom ha samma förståelse och kunskap om vilket hållbarhetsarbete, liksom. Vilket hållbarhetsarbete vi gör, vad är det för policy, vad har vi liksom för tema i år på vårt företag, som vilka frågor jobbar vi med just nu. För det är någonting som jag tror att det blir ett problem. Det är helt plötsligt så har man folk som blir väldigt medvetna på vissa avdelningar liksom på ett företag. Och sen finns det andra avdelningar som inte har någon aning om vad de jobbar med.
Mm. Så det borde ju på något sätt spridas ut i alla led, kan man säga.
Mm. Ja, hela varukedjan.
Ja, och även de som jobbar på kontor eller de som är ute på produktion. Att man har liksom samma policy.
Ja, exakt. Och det kan ju vara att de som gör själva upphandlingen till exempel har väldigt bra förståelse för vad det är för hållbarhetsarbete som ska göras på det här bygget. Och så har byggherren också hyfsat bra koll. Men liksom, ju längre ner i varukedjan man kommer, ju sämre koll har man.
Ja, men jag förstår. Men vilka möjligheter finns det med hållbarhet i byggsektorn, tror du?
Hur mycket som helst. Alltså, jag tycker inte att hållbarhetsbegreppet har liksom fått fäste riktigt i byggbranschen. Alltså man pratar ju mer om, i så fall, om andra termer än hållbarhet. Alltså det är nästan uppdelat i 3 andra begrepp. Alltså kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Där är det ju så vi jobbar med hållbarhetsfrågan.
Mm.
Men så som jag vill jobba med hållbarhetsfrågan mer i byggbranschen är återbruk av betong. Det är en av mina hjärtefrågor. Jag vill göra det lättare att återbruka betong. Och sen handlar det också om nya typer av samarbeten. Alltså byggbranschen står ju lite still, tycker jag, i de här frågorna. Mest för att vi kollar bara på vilka lösningar som finns inom byggbranschen.
Mm.
Vi behöver ju ta in digitalisering. Vi behöver ha en annan typ av avfallshantering. Vi kommer inte kunna deponera lika mycket. Alltså man kommer behöva hela transportsektorn. Alltså så många andra branscher med på det här tåget också.
Mm, just det, logistiken och... Så du nämnde det här med upphandlingskrav också.
Mm.
Någonting som du tyckte behövde förnyas.
Ja.
Hur kan inte du gå in och prata lite om det? Alltså, vad menar du med just att det behövs nya upphandlingskrav?
Ja, alltså för det var ju någonting, jag har inte varit i den här branschen så länge heller, kan man ju nämna. Jag började i bygg- och rivbranschen för ett år sedan och har aldrig liksom varit i den här sektorn innan. Så jag kom ju in med helt nya ögon och bara, varför ser upphandlingen ut så här? Det är liksom, ni sätter ju käppar i hjulen för er själva utan att ni liksom tänker på det. Bara för att byggbranschen är väldigt van vid att göra alla projekt på ett visst sätt och liksom ett ekorrhjul som liksom snurrar hela tiden.
Mm.
Med upphandlingskraven så tyckte jag det var jättetydligt att det finns för lite dialog mellan de som ställer krav och kravtagaren. Det måste vara mycket mer. Alltså de som sitter och skriver de här upphandlingarna, jag kände att de har ingen förståelse riktigt för hur de här kraven påverkar liksom den traditionella rivaren ute. Eller att det kanske bara blir ett krav som är ett papper till i min pappershög. Det gör liksom ingen skillnad egentligen ute.
Jag förstår.
Ja, men och det är lite det jag vill förändra också. Det är därför jag är med i lite olika projekt i Göteborg som handlar om cirkulära upphandlingar. Alltså hur man kan skapa upphandlingar för att främja cirkulära flöden i byggprojekt. Så det kan ju vara, jag har lyft det här med avfallskvitton många gånger, att det är ett problem. Bara att vi måste ha ett kvitto på, alltså så som det funkar när vi river en byggnad så är det ju ett visst antal ton betong och då ska vi liksom lämna in det till en avfallshanterare och så får vi ett kvitto på exakt den här tonnen och det är det jag lämnar till byggherren. Men när jag återbrukar betong så kanske jag lämnar några kilo till betong till den aktören, några kilo till den aktören eller till en annan aktör. Jag får aldrig bara ett avfallskvitto. Och då kan det vara att de byggherrarna bara, nej, det här blir för krångligt, det är liksom inte så vi brukar göra, vi kan inte återbruka den betongen. Så det är så här en käpp hjulet som jag har märkt. Och som också kan finnas med liksom i upphandlingarna. Vi ska ha avfallskvitton. Det är liksom det som är beviset på att jobbet är gjort.
Ja, men det är jättebra att du lyfter upp sådana där.
Mm.
Och det här med rivning är så intressant. Jag tänkte så här, ur så här BIM perspektiv. Och det är det som också så här, BIM brukar ju liksom kunna appliceras genom hela processen, alltså från tidiga skeden, projektering, produktion, förvaltning, men även rivning. Det är det som pratas inte så jättemycket om rivning. Men fördelen med BIM inom rivning, det är ju att man skulle kunna planera och liksom förbereda arbetet mycket, mycket enklare. Men det blir ju så här att har man ett bra BIM-projekt, har det där sköts bra, då kommer man kunna utnyttja det här för rivning också.
Ja, men jag tänker att BIM kommer ju kunna vara ett verktyg för rivare i framtiden där man kan underlätta alltså demontering. Alltså inte bara inventering och allt det som ska ske innan, utan demontering också. Jag försöker ju prata om alltså demolering och rivning. Det känns inte som att det är ett schysst sätt att beskriva hur vi jobbar eller vad vi gör, utan det är mer. Alltså det är ju, när någon säger demolering till mig, när jag började i den här branschen, då tänkte jag på en sån här svart kula som bara mosar ner en byggnad. Liksom.
Som jag ser på filmen.
Ja, som man ser på tecknat. Nej, men som bara mosar ner en byggnad i en container och sen så kör man iväg den och så deponerar man allting, gräver ner det. Det är ju inte så det ser ut om man anlitar en bra riventreprenör idag. Alltså det är ju verkligen demontering, det är som legobitar. Man plockar ner liksom varje materialtyp för sig och allting sorteras och körs iväg separat. Mm.
Ja, men jag förstår. Ja, men det är jätteintressant. Du pratar också även mycket om så här greenwash. Vad ska verksamheter tänka på för att inte greenwasha?
Ja, men det har jag tyckt är viktigt. För att det är ju egentligen då hållbarhetsarbetet blir fel. Och man kan tolka saker på fel sätt. Så därför vill jag prata lite om greenwashing. Och när man gröntvättar en verksamhet, då känns det. Det är liksom två saker man kan göra för att undvika det.
Mm.
Inte hamna i greenwash-diket. Ingen vill vara där. Det är jättetråkigt att vara där för sitt varumärke. Man har svårt att få hämta sig från det. Men då är det två saker. Först så ska det vara. Det måste vara. Utgå ifrån den mest miljöpåverkande aktiviteten som företaget har. Alltså ett byggföretag kan inte ha hållbarhetsmål som handlar om att man ska sortera, källsortera bättre i lunchrummet.
Mm.
Därför det är liksom inte det som betyder någonting.
Ja, just det. Det är bra.
Utan det måste ju vara kanske betong. Vad är det för energianvändning vi har? Kan vi få det mer förnyelsebart? drivmedelsförbrukningen, hur kan vi minska den, hur kan vi återbruka mer material eller göra mer hållbara inköp. Det är liksom, det kommer vara någon av de kategorierna oavsett vilket företag det är, någon av dem. Nummer två är att det måste vara mätbart. Annars så kan man ju inte se att man har gjort en positiv förändring. Just du kan det. Inte säga att ja, men vi har alltid återbrukat så här mycket betong.
Mm.
Bara, nej, det har ni inte. För det jag kan inte mäta det. Eller,
mm.
Och det kan inte vara någonting som inte går att mäta heller. Alltså det kan finnas... alltså till exempel att ja, men vi har återbrukat så här mycket betong. Men så kan man aldrig få ut data på att de har sorterat betongen separat. Utan du får kanske brännbart då eller någon annan fraktion.
Mm.
Så då blir det också fel. Det måste vara mätbart och tydligt liksom redan från början.
Ja, men det är jättebra. Och jag tänkte säga, idag du jobbar som KMA-ledare.
Ja, exakt. Jag jobbar som KMA-ledare på en riventreprenör. En av de största riventreprenörerna i Göteborg.
Mm.
Ja, men CS heter de. CS Riv och Håltagning.
Mm.
Det är Sveriges ledande riventreprenör inom miljöprofilering och återbruk faktiskt. Det är liksom de två som är våra nischer. Mm. Jag kallar oss för den cirkulära riventreprenören.
Ja, men jättebra. Ja.
Det säger bra. Väldigt tydligt liksom vad vi gör.
Mm.
Vi klarar alltså de högsta kraven på Trafikverkets gemensamma miljökrav 2018. Så det betyder att vi har... biologiskt nedbrytbara oljor i våra grävmaskiner. Det mesta körs liksom elektriskt eller på miljödiesel på de maskinerna som liksom inte går att få elektriska än. Vi måste också sortera liksom en viss grad. Men det är lite kunden som bestämmer där liksom vilken sorteringsgrad vi ska ha. Och vi var ett medgrundare till ett återbruk. Vattens återbruk. Som de har drivit sedan 2012.
Mm.
Som nu är Sveriges ledande återbruk inom bygg- och rivavfall. Så det är verkligen ett jätteroligt företag alltså, att jobba på om man tycker om hållbarhet.
Ja, men det är jättebra. Vart är ni huvudsakligen mest aktiva? Är det
liksom i Göteborg.
Det är Göteborg där.
Är det. Men vi river ju på flera ställen i Sverige också. Mm. Och det har alltså, i Stockholm, Malmö, det har även varit alltså, utomlands också i Norge och Danmark. Så vi har mycket kapacitet.
Mm. Men alltså, vad gör egentligen en KMA-ledare?
Ja, KMA står ju för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Så det är liksom de frågorna som jag ansvarar för.
Mm.
Kvalitet är ju direkt till produktionen, hur vi liksom kan öka produktionen eller förbättra vår rivning, alltså då får jag ju gå ut och typ kvalitetstesta våra rivningar, man liksom följer en egen kontroll.
Just det.
En checklista på liksom vad grabbarna har gjort bra ute. Miljöbiten är ju det som mycket är den biten som vi har pratat om redan med att vi jobbar utifrån vår mest miljöpåverkande aktivitet. För oss är det att vi ska bli helt fossilfria, har vi sagt.
Ja,
vi ska vara den första rivfirman som är helt fossilfri.
Har ni satt något så här tid, deadline? Alltså, typ
2045.
Det är, 2045. Ja,
det är enligt fallplanen från Sveriges byggindustri.
Ja, nej, men det är många som har satt faktiskt 2045, 2050 är det någon som har satt.
Det är på grund av Parisavtalet. Mm. Det är världens största klimatavtal där alla världens länder, 193 stycken, gick ihop och satte liksom gemensamma krav på vad vi ska göra. Så här har ju Sveriges byggindustri tolkat den utifrån vår bransch.
Mm.
Och den heter för en klimatneutral byggbransch. Eller färdplanen för en fossilfri byggsektor.
Ja, men vad bra. Och då hakar ni på där då?
Mm. Ja, men... Så vi blir första riventreprenören som skriver under.
Mm. Ja, men bra, grattis.
Ja, men det är viktigt alltså att riventreprenörer får alltså typ synas. Eller att vi liksom får vara med. Jag tycker att om man bara har byggföretagen så är det bara liksom halva kakan.
Ja, nej, men absolut. Jag håller med. Jag håller med. Och så hade vi det arbetsmiljö.
Precis, arbetsmiljö är det sista. Det är ju se till att våra anställda har det bra.
Mm.
Deras skyddsutrustning, ergonomin ute, att de inte utsätts för några skadliga ämnen.
Mm. Ja, men det är jättebra. Men jag tänkte också att men verksamheter som inte har råd med att anställa en KMA-ledare, hur ska de göra?
Mm. Jo, men och framförallt kanske alltså mindre företag som inte har jobbat med hållbarhetsarbete så mycket. Jag tänker att de borde ha utlysa en praktikplats på något av universiteten som vi har i Sverige. Vi har ju jättemånga miljöutbildningar runt om. Alltså det finns Stockholm, Linköping, Lund. Det finns liksom utspritt lite överallt. Mm. Då utlyser man en praktikplats. Då får du ju liksom en student i antingen 6 veckor eller liksom en hel termin. Lite beroende på vad man är ute efter. Så kan de göra en utredning. En grundläggande en miljöutredning på vad det företaget ska jobba med. Vill man ha lite större projekt så ska man sikta mer på en uppsats. Alltså en högskolestudent.
Ja, just det. Så typ som en exjobbskrivning, C-skrivning. Liksom.
Ja. Ja, exjobb är väldigt typiskt för ingenjörer. Mm. Vi sa aldrig det, där jag pluggade. Det är bara du som gör det. Alla andra skriver uppsatser.
Ja, just det. Ja, där ser man. Om vi går in ur det här med miljöcertifiering. Vad är det viktigt att tänka på vid en miljöcertifiering eller en diplomering? Alltså jag tänkte liksom så här, om det är liksom ett projekt eller verksamhet. Vad är det man ska tänka på?
Ja, nej men det, jag ville prata om det här också. Bara för att det finns så himla många olika certifikat man kan välja på. Olika diplomeringar. Hur ska man liksom veta vad som är rätt för ens företag? Så det man ska kolla på är vilken omfattning de här certifikaten har. Det tycker jag är det viktigaste. Alltså det finns vissa certifikat som bara har miljöaspekten. Inte drar upp det sociala och det ekonomiska.
Mm.
Och sen finns det vissa diplomeringar som bara kör, som kör helt utifrån KMA-principen. Alltså kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Så det är lite så beroende på vad man är ute efter. Och sen handlar det mer om hur mycket tid företaget eller verksamheten liksom vill lägga på att diplomera sig. Som ISO eller Povel kommer ju vara ett helt annat arbete än om du skulle köra svensk miljöbas till exempel, som bara är miljöbiten. Medan ISO och Povel är liksom alla tre. KMA, hela liksom, då kommer det vara mycket mer jobb. Och hur mycket timmar, kanske per vecka eller liksom per månad som man har tid att lägga på det här.
Ja, men jag förstår.
Men det pratar man mer, alltså vilka certifikat eller diplom som en entreprenör ska ha.
Ja, just det, ja.
Så tycker jag de viktigaste är att man är medlem i Sveriges Byggindustrier.
Mm.
Och i BFB, Branschorganisationen för byggnadsberedning. Och det är liksom för alla rivare, sanerare, hålltagare.
Mm.
Som är en undergrupp till Sveriges Byggindustrier. Men de två tycker jag nu alltså är, det, är så här det mest grundläggande man kan ha.
Mm, basic.
Liksom, ja, det, så här, det är liksom, det borde alla seriösa företag ha, de två.
Och, men alltså, varför är det viktigt ens att miljöcertifiera sig? Vad är det liksom, vad vinner man på det?
Alltså det kommer ju vara, det är ju som ett ramverk. Som, det blir precis som att man pratar om hållbarhetsarbete på samma språk.
Mm.
Än om alla skulle göra lite som de själva vill.
Jaha, just det.
Utan då blir det ett specifikt ramverk som alla följer.
Det är det här vi menar.
Ja, och det finns också oftast någon som en extern revision. Som också liksom kontrollerar allting. Vilket också kan vara bra. Än om du bara skulle ha intern revision. Så kanske det blir lite skevt.
Ja, det kan bli liksom, jävligt. Som så här, ja, men det här går bra.
Ja, eller att man har kanske en uppfattning själv. Om att det här gick hur bra som helst. Och sen så kommer det en extern revision. Och bara, jag vet inte riktigt. Om du kan nog göra bättre här. Liksom. Mm. Eller att man kanske brinner. För det, så har jag känt att jag brinner väldigt mycket för vissa frågor. Så då blir det ändå att man... Det är inte som att man struntar i andra frågor, men de blir ju ändå lägre prioriterade hela tiden. Och då har man ändå någon extern som bara, du, kom ihåg, glöm inte de här grejerna liksom.
Just det. Det blir liksom ett sätt också, så, som bollplank, någon som man kan liksom diskutera med. Men vad gör du när du till exempel stöter på ett problem? Alltså om du fastnar och om det är liksom så här klimatproblem, om du har något projekt. Vad gör du då?
Ja, men det händer ju ändå en del att man fastnar. Alltså för allting är ju nytt. Alltså man måste vara duktig på att söka mycket information och sånt. Men så det jag brukar göra är att om jag har ett problem så brukar jag tänka att jag inte ska lösa det faktiskt. Utan det handlar mer om att jag måste förstora problemet gånger 1000. Alltså det ska bli hur stort som helst. Är det liksom, blir det samma problem om jag kör bara i Göteborg? Eller om jag tänker hela Västra Götaland eller hela Sverige? Mm. Och det har oftast med avfallshanteringen att göra. Alltså bara för att jag har betong som är klassat som avfall hos mig. Så betyder inte det att det inte är en resurs för någon annan. Så då kan jag liksom förstora upp mitt problem och bara okej. Okay, vem betalar svindyrt för att få betong?
Mm.
Och då kommer vi liksom kunna komma fram till en kompromiss där. Att okej, men jag provtar betongen. Se till att den är hel och ren. Kvalitetssäkrar allting. Och så kan ni köpa den här betongen billigt. Eller så får ni den gratis av oss.
Mm.
För vi kommer ändå spara så sjukt mycket pengar. Av att inte behöva betala per ton. För att lämna in den till någon annan. Så det är ett väldigt... Det har blivit ett väldigt bra sätt att approacha hållbarhetsfrågan i byggbranschen för att det visar att hållbarhet också kan vara lönsamt. Så det tycker jag är nice.
Nej, men det är jättebra, för det måste finnas en lönsamhet också. Liksom, annars blir det inte hållbar i sig själv.
Nej, man får inte glömma den ekonomiska pelaren. Alltså, den är precis lika viktig som miljö och den sociala hållbarheten.
Mm.
Så om man ska göra någon... Så har jag fått tänka nu när vi ska liksom investera i någon ny grävmaskin. En 30-tonnare som liksom, okej, den ska... biologiskt nedbrytbar olja, den ska ha det här, den ska ha det här, alltså klara hur många krav som helst. Då måste det ju vara till någonting att, jo men den kommer liksom få in oss på det här projektet. Vi skulle aldrig liksom få det projektet i den storleken om vi inte hade den maskinen.
Det ger så liksom öppna fler möjligheter och dörrar liksom
så. Ja, men lite så.
Eller man får valuta för pengarna helt enkelt. Så att...
Ja, men sen har jag med tänkt på vissa... på lite nackdelar också som hade med miljösäten att göra. Och det kan vara alltså vissa stämplar eller vissa diplom som man kan få. Det är ju egentligen bara någonting du kan köpa och så hamnar den på hemsidan.
Jaha, oj.
Det är liksom inte givet hur att det finns ett systematiskt miljöarbete bara för att den stämpeln finns på hemsidan. Så man är osäker på en entreprenör om det här liksom verkligen är sant. Och bara, wow, har de den stämpeln liksom? Eller... Då ska man alltid begära ut deras miljöutredning. För den är offentlig. Och vill inte de ge ut den liksom, entreprenören som du frågar. Då kan du kontakta dem som har certifikatet. För de har alla miljöutredningar sparade.
Mm-hmm. Och vad kan man läsa i den här miljöutredningen?
Då läser man alltså, hur miljöarbetet eller hur hållbarhetsarbetet har gått för det föregående år.
Aha.
Upplevde man till målen? Vad var det som liksom blev förhinder? Ja, okay, allting liksom. Egentligen allt arbete som man har gjort det senaste året i de här frågorna.
Typ allt de har deklarerat kan man säga. Liksom.
Ja. Vilka inköp man har gjort kanske. Eller vet, det beror på lite vad man har för systematiskt miljöarbete.
Nej, men jag förstår. Ja, men det var ju jättebra tips. Och det här med, du har ju också ett så här speciellt sätt att se på ledarskap.
Ja, men det har jag.
Kan du berätta lite kort om det?
Ja, men det handlar om... Alltså när jag började i byggbranschen så kände jag att den enda miljömänniskan som alltså alla har träffat, oavsett om det var ledningen eller rivaren ute, så var det miljöinspektören. Alltså den människan som inspekterar och så har de ett block med sig över alla saker som de har gjort fel.
Mm.
Finns ingen annan, liksom, ingen annan roll i byggbranschen. Och det har jag ändrat. Jag vill göra helt tvärtom. Jag ser mig mer som en coach. Jag brukar kalla de här inspektörerna för en hackspett. Alltså det är en människa som går runt och hackar på folk. Skriver ner allting de har gjort dåligt. Och sen så är det inget mer med det. Men jag ser mig mer som en tupp. Alltså man går upp på företaget på morgonen och bara nu ska vi jobba med hållbarhet. Och att man ska coacha och liksom leda frågorna på ett annat sätt.
Mm.
Och tuppen är också att han låter alltid hönorna käka först. Och så käkar han om det finns någon mat sen. Alltså det är mycket mer inkludering med rivarna som är ute. Man får fråga dem. Behöver du någonting mer för att bli framgångsrik i ditt arbete?
Mm.
Och liksom tänka, liksom, de får vara med och välja. När jag ska välja vilken biologisk nedbrytbar olja som vi ska köpa in. Då får de vara med och bestämma. Tyckte inte de att det var bra? Okej, men då kan jag byta efter 3 månader. Mm. Vi provar liksom.
Okay.
Så det är inte jag liksom som går ut och pekar och liksom... Nej. Hackar på folk. Nej, för jag tror inte att vi kommer inte komma någon vart med hållbarhetsarbete då.
Nej.
Fler tuppar måste vi ha.
Nej, men jag förstår. Nej, men det är jättebra. Och om det är så att man vill veta mer om hållbarhet eller har några frågor till dig, alltså till våra lyssnare har lite funderingar. Hur kan man nå dig? Och vad är enklast?
Ja.
Var finns du?
Jag tror det är lättast att nå mig på LinkedIn, Amanda Bornecke. Eller så kan man följa mig på Instagram, Hållbar Profil. Eller lyssna på min podcast, Hållbar Profil podcast.
Just det. Du har ju också startat en relativt ny podd.
Ja.
Ja, men jättebra. Grattis.
Ja, tack.
Ja, men jättebra. Då är det bara att man kan kontakta dig där.
Ja.
Ja, På LinkedIn framförallt.
Ja, och vi är liksom väldigt öppna med allt vårt hållbarhetsarbete. Alltså man kan skriva till mig om man vill ha vår miljöutredning till exempel, så kan man få det. Och liksom hela vårt ramverk och allt jag jobbar efter. Vi ser det inte som att det finns ingen konkurrens. Det är liksom vi samarbetar. Vi måste liksom hjälpas åt för att nå fram till de här
jättebra
målen.
Jättebra inställning. Jättebra. Vem skulle du vilja höra på i BIM-podden?
Ja, jag har tänkt på Kristin Lundmark på Västbygg. Hon är deras hållbarhetschef. Henne tror jag hade varit jätteintressant att veta mer om. Speciellt med det projektet som de har gjort nu när de har använt nudging och beteendeförändringar för att öka tillbud och olycksrapporteringen på sina arbetsplatser.
Mm-hmm,
det hade jag gärna velat veta mer om.
Jätteintressant.
Ja, det är ett superhäftigt projekt.
Ja, men jättebra. Tack så jättemycket. Jag tänkte avrunda lite och passa på att tacka dig så jättemycket för att du är här och delar med dig av väldigt intressanta tips och idéer. Och jag får önska dig lycka till med ditt arbete framöver.
Ja, tack. Tack så jättemycket.